KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ett finger i den egna stjärten under samlag.
Nej, men nej, men snälla någon. Nej, nej, nej. Där pass.
Var hälsad till ett nytt avsnitt av Fördomspodden. Jag heter Emil Persson, den ansvariga utgivaren heter Café. Dagens gäst är ta mig fan en premium-excentriker med smått animerad energi och han heter David Lagerkrans. David kommer från en svinkulturell familj och har åtminstone delvis gått i pappa Olofs fotspår genom att sysselsätta sig som kriminalreporter på Expressen och ge ut ett gäng böcker, dokumentära såväl som skönlitterära. Det stora genombrottet inföll först när han spökskrev Zlatan Ibrahimovic biografi 2011. Det vore lögn att påstå att folk under den här perioden hatade att prata om till exempel hur väl David fångade Zlatans speciella språk då. Den hastiga framgången fortsatte när han efter Stig Larssons bortgång fick vårdnaden av Millennium-serien. Han gav ut Det som inte dödar oss 2015 och är högaktuell med franchisens femte bok, Mannen som sökte sin skugga. Allt detta har nu lett David Lagerkrans till Fördomspodden och ett avsnitt fyllt av eufori, vulgaritet och, som han själv skulle säga, anxiety. Du ankommer alltid till en begravning iklädd solglasögon, alldeles oavsett väderlek.
Vad är det för jävla dumheter? Jag har inte solglasögon ens den värsta sommardagen. Jag vet faktiskt inte varför jag borde skaffa ett par solglasögon, så nej, nej.
Du älskar kvinnor.
Alltså, hur ska vi uttrycka om det? Det är lite, det är ett konstigt uttalande eftersom kvinnosläktet är ganska stort. Så att om jag säger att jag älskar människor, eller huvudtaget älskar svenskar. Alltså det är klart att jag älskar vissa kvinnor och jag föredrar kvinnor framför män på alla sätt. Inte bara för att jag är heterosexuell utan för att jag tycker kvinnor är förnuftigare och bättre. Och världen vore en bättre värld om det var fler kvinnor som styrde. Men älskar kvinnor låter så lustigt. Det är en generalisering som liksom bjuder mig emot så lite.
Det känns som att du skulle kunna uttrycka det så någon gång. Du har druckit lite vin, du känner bara att du älskar kvinnor.
Ja, men det skulle man kunna göra. Det skulle man kunna göra och jag är nu på ett förlag med väldigt mycket kvinnor och det skapar en finare atmosfär. Men jag gillar inte den typen, älskar när man tar en grupp så där. Då vill jag precisera vad talar du om och så här. Ja. Mm.
Du har spelat schack i Central Park eller på en liknande lummig och publik plats?
Nej, utan det där är en ganska intressant fråga på det viset eftersom jag hela tiden sysslar med intelligens, fascinerad av intelligens, hoppas att jag är intelligens, så får jag någon slags komplex inför schack. Jag spelade schack ett tag och folk vill hela tiden spela schack med mig. Fan, jag träffar massa begåvade människor, men då vågar jag inte riktigt. Vet. Tänk om jag är helt jävla värdelös. Och så att, nej, det har jag inte gjort.
Du är absolut ingen stor konsument av dylika substanser. Men vid ett tillfälle erbjöds du det här ecstasy på en efterfest i en galleria eller museiliknande lokal. Drog i dig knappen och dansade sedan på Claes Bang i The Square-maner till dunka-dunka hela natten med armarna boxande mot det höga taket. Detta iklädd brant urringad skjorta och en scarf som inte överlevde kvällen.
Ja, det vore ju vackert om det hade funnits sånt. Jag tror att jag är för gammal ens för ecstasy att det fanns. Det ligger väldigt långt borta. Nej, det är nog ingenting som rimmar riktigt där rätt. Men det låter ju som en vacker dröm då utan att göra drogreklam. Men det kändes väldigt långt borta skulle jag säga.
Du gillar bredbar ost och det händer att Philadelphia-lagrets höjd vida överstiger smörgåskantens.
Alltså Philadelphia ost vet jag inte riktigt, men ost är ju liksom trevligt, att man överdoserar sin ost helt enkelt, du vet, cheddar och sådär, och sen kan man lägga lite prosciutto på, men nej.
Du har en grund navel.
Jag fattar inte riktigt frågan. Grund navel, jag har inte
riktigt... Naveldjup är inte så särskilt omfattande.
Förmodligen har jag en ganska normal navel, eftersom jag har ju, man har vuxit upp med alla möjliga komplex, du vet, fan jag har det och jag borde göra det, men jag har liksom inte haft problem med just min navel. Jag har haft andra komplex helt enkelt. Så att den måste rimligtvis vara hyggligt normal. Annars hade jag väl funderat på den.
Vad har du haft för komplex?
Nej, men liksom i stort sett alla möjliga. När det gäller utseende så exploderade faktiskt en akne. Och det har vi ju i, och där var det helt akut ett tag. Och det var ungefär samtidigt som jag började tycka, fan jag ser ju lite cool ut ändå. Så där, jag kom upp i gymnasiet, kände att fan, lite tjejer intresserade. Och sen sa det liksom pang, du vet. Det bara exploderade.
Och då slag var så, i ansiktet.
Och då var jag så dum så att jag trodde att man kunde dölja. Det fanns olika sådana här gula krämer. Och jag trodde att det gick, men i själva verket gjorde jag bara saken värre. Ja. Så det var liksom ett så här gult, hemskt lager. Det var ganska... Det hade jag, och sen har jag haft alla möjliga liksom, komplex. Framförallt hur jag varit och hur jag har krympt inför vissa sådär storslagna personer. Jag skulle så gärna vilja vara storslagen tillbaks, du vet. Och jag bara blev liten och blyg och rädd och sånt där. Och jag var så fruktansvärt mager. Vilket ledde till att jag faktiskt började med bodybuilding, som är en ganska stort kulturbrott kan man säga i min familj. Men jag var ju så jäkla mager så jag drömde om att bygga upp mig.
Du vet inte att Peter Jihde har diabetes?
Ingen aning, det visste jag inte.
Nej. Stängde du verkligen av spisen?
Ja, men där är väl, där börjar du närma dig någonting sant, för att där är ju hela den liksom nevrosen, gjorde jag detta, och om jag nu, jag försöker ju sköta mig miljömässigt, men jag badar då, för det är också kreativt, ger mig någonting, och så är badet antingen för varmt eller för kallt, och det gör att jag sätter på den här kranen, och så tänker jag att jag ska spara badet om någon annan vill bada, så att jag inte behöver liksom fylla det igen. Och då tänker jag mig alltid, jag har inte stängt av kranen. Så att medan jag är borta så bara liksom, du vet, allt svällar ut. Du vet, hela lägenheten blir. Så att den tankarna finns hela tiden. Har jag stängt av spisen? Har jag stängt av badrumsknappen?
Du har aldrig kastat en frisbee?
Totalt jävla fel. Jag har kastat massor med frisbee, men sen så hade jag... Vi har en liten sommarö i finska skärgården, men på grannen bor mina kusiner och de blev virtuoser. Och där var det till och med en där på ön som blev finsk mästare i frisbeegolf och sådär. Och då fick jag sådana komplex, jag kunde inte hävda mig. Och då slutade jag kasta frisbee, för jag höll inte måttet. Men jag kastade som fan när jag var liten.
Du tilltalar en polis konstapeln.
Nej, det var länge sedan. Jag skulle aldrig säga polis ens. Jag säger förlåt, jag försöker vara hövlig inför ordningsmakten och så. Nej, konstapeln, det låter gammaldags.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt, som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män. Alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. Och det här varumärket då som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days, och som du, Felix, ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så, och kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen, verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Hör talas om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjortan man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de kommer till nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, men det är ju en grej med linneskjortor, tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar, tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts, såklart. Nya gröna, jättefina. Ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack Volt som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket!
När en kvinna ligger naken på din säng blir du ofta stående framför sängen i en halv minut för att bara ta in kvinnokroppens mirakel.
Ja, nu blev du lite intim här, och eftersom jag faktiskt är gift så är det inte så jäkla många kvinnor som ligger nakna.
Nej,
framför
din
mig.
Fru
så
då?
Vad ska jag säga? Jag älskar min fru på olika sätt. Jag passar helt enkelt på den frågan. Jag passar. Det där är väldigt intressant, tycker jag, överhuvudtaget nu när allting talas om var man sätter gränsen. Jag gillar ju egentligen tala om allt, men man talar om allt om man kan göra det allmängiltigt. Man intimiserar inte om det bara är liksom ett avslöjande om mig själv.
Men, då är det
men
på
kan
fel
man däremot
plats,
ta upp
David.
En intressant mansak, hur man förhåller sig till kvinnor, då är jag beredd att prata. Men förstår du, så tänker jag alltid, vi kan prata om det privata, men bara om det finns liksom en generell problematik i det.
Men tänker du någonsin på kvinnokroppen som ett mirakel?
Jag tycker att det låter lite att ta i, men det är klart att kvinnokroppen är ju det liksom som motorn i livet, och det finns ju till och med någonstans teorier om varför man överhuvudtaget anstränger sig, evolutionära teorier på riktigt, att det är liksom för att öka ens möjligheter att para sig och sådär. Så det är klart att kvinnokroppen är en drivkraft och som finns där. Och det har ju skrivits också massor om hur ofta vi tänker på den nu. Om vi är heterosexuella eller om vi är homosexuella för en kvinna. Så att, men jag tycker mirakel är ju ett jävla ord på något sätt. Men jag föredrar ju kvinnokropp. Men jag är också rätt intresserad av manskroppen, eftersom jag var så mager och började träna. Så blev jag ju sådär, när Usain Bolt tar av sig tröjan, då bara, wow!
Så då händer det saker med dig.
Fan! Ja.
När du går på café, eller som du skulle säga konditori, blir det ofta en bakelse som kan ätas med liten sked. De här genmanipulerade amerikanska jumbo-muffinsen upplever du som direkt vulgära.
Alltså jag vet inte, det här med bakelse då, det finns ju det här att jag ändå, nej alltså jag är inte så mycket för bakelse överhuvudtaget, men däremot är jag ju nog sockerberoende på olika sätt, och då vill jag hellre äta godis. Så i natt så jag hade releasefest och hade förmodligen ätit för lite och bara vaknade med ett sockersug av Guds nåde, och då hade jag fått en chokladask, och då gick jag upp mitt i natten och drog i mig den där chokladasken. Vilket är inte så jävla bra på alla möjliga sätt. Men framförallt så är det jobbigt för att chokladen fastnade i tänderna. Så jag fick ligga så här. Jag kunde inte somna för att flika bort chokladen. Men jag är mer godis än bakelse, skulle jag säga.
Mm. Men vulgära är väl ändå jumbo-muffinsen?
Ja, det är de kanske. Jag har inte riktigt fixerat den frågan. Jag har inte riktigt fördjupat mig i det. Men jag ska fundera över liksom dess estetiska status.
Du tar minst en rejäl dagfylla i Östermalmshallen i månaden på vitt krispigt vin.
Nej, fan heller. Jag tar inte så mycket fyller längre. Jag är en ständig konsument, skulle jag säga. Och det beror... vad som har räddat mig från dryckenskap är taskig sömn, helt enkelt. Jag kan dricka 2 glas vin, men när jag är uppe på 3-4 så är liksom sömnen körd, och jag är bara inte helt ung längre, så att jag är liksom en stadig sådär konsument som dricker ett glas. Så att, det är klart att jag längtar ibland efter en fylla på krispigt vin, men så jäkla ofta blir det inte.
Det händer att du kommer hem, tänker att nu ska du koppla av, drar på klassisk musik på hög volym i hela bostaden, sätter dig i Chesterfield-soffan och tar ett djupt andetag. Men efter bara en halv minut blir du rastlös, stänger av musiken och gör något mer nevrotiskt istället.
Ja, men det fanns ju en sanning. Tyvärr så skulle man gärna vilja då som sådär representant för kulturen säga att jag lyssnar på klassisk musik, men jag är ju ett barn av min generation av liksom pop, melankolisk musik, hesa, raspiga gubbar, så att det gör jag inte. Men däremot så stämmer ju den här känslan av att jag tror att jag ska lugna ner mig. Men i själva verket så kommer hela flippigheten, liksom. Hela det digitala kommer till mig, eller jag måste upp och ner. Eller jag ägnar väldigt mycket tid av mitt liv och tror att jag har tappat bort saker. Det brukar jag ibland säga är min huvudsakliga sysselsättning. Och söka min plånbok, mina nycklar och min telefon. Mm. Vad är de? Vad fan? Sådär.
Du bedriver hälsowatch på Svenska Akademins medlemmar för att se om någon kommer att coola snart och tänker att du i så fall borde vara näst på tur att väljas in. Allting kommersialiseras till slut och från där du står hade David Lagercrantz varit en bra segue in i framtidens Svenska Akademi.
Nej, utan det här är ju intressant på många. Dels är jag ingen kandidat för Svenska Akademin, men jag är också uppvuxen med en tanke om att Svenska Akademin är ganska mossig. Det är en väldigt föråldrad institution att man sitter på livstid. Den är väldigt sådär icke-segregerad. Den är väldigt homogen och det tycker jag mig också se på priset. Jag skulle nog kunna lite fräckt säga att jag tycker att det är en ganska mossig förlegad institution. Och jag tycker det märks på prisen. Alla andra juryn, det finns mycket bättre dynamik till exempel i Pulitzerpriset. Det där Gustav den tredje gamla skit, byt ut den, förnya den. Det är alldeles för homogent. Vilket är intressant just nu när vi pratar om att man ska skapa en större mångfald. Man rekryterar lika. Man rekryterar de som är samma som jag. Så jag skulle säga att Svenska Akademin och dess sammansättning är i sig skapar en slags grund för en, liksom en intellektuell korruption. Jag skulle säga att det är en otroligt mossig institution. Och jag kommer aldrig få frågan, men skulle jag få frågan så skulle jag vara stolt över mig själv om jag sa nej.
Du hade inte sagt nej?
Ja, men det hade jag säkert inte gjort, för jag är smickrad och svag. Men jag tycker faktiskt att det är intressant, det där när en gammal. Den här vördnaden för akademin tycker jag är fånig. Det är en bjäfsig institution. Det finns en massa briljanta personer där. Alltså Peter Englund är ju liksom lysande, Sara Stridsberg är lysande. Det finns massa briljanta. Men själva institutionen att man sitter på livstid och de väljer sina egna medlemmar, sina lika. Det är inte sunt. Det behövs nytt blod och för att man ska ha en kreativ atmosfär så behöver den bytas ut, förnyas. Det behövs till och med ett mått av otrygghet. Jag gick igång lite där, men ja.
Du förstår inte att du är ganska dålig på piano.
Jo då, det förstår jag.
När du ätit en riktigt formidabel middag insisterar du på att få gå in och tacka kocken personligen. Ditt största ögonblick var när du fick trycka Anthony Bourdains hand på ett stekhus i New York.
Ja, nu vet jag inte vem Anthony Bourdain är, så har jag tryckt hans hand så har jag då glömt det. Men däremot så tycker jag väldigt mycket om att vara storslagen. Alltså, och det tycker jag har kommit mer och mer med framgången. Ät gärna gott, läs gärna gott. Så bara säger, wow, vilken rätt! Ibland kan jag ta i lite extra så. Uh-huh. Nu gör man inte riktigt det på restaurang. Att man rusar in i köket och vet, och söker upp kocken. Men,
har du aldrig gjort det?
Nej, men jag kan hälsa liksom, när det verkligen är gott. Så vill jag hälsa och hylla och så. Mm. Det har jag mycket lättare för än att gnälla. Där är jag för artigt uppfostrad liksom.
Du har sökt in till Mensa.
Nej fan, vilket larv. Fruktansvärt larv. Aldrig livet. Alltså det ska man ju säga då att jag är komplett. Jag vill inte ha ett, liksom, en siffra på min begåvning. Jag tror intelligens dessutom bara möter en liten begåvning. Men Mensa är ju ett lite sorgligt liksom, litet sällskap där de tuppar med sin siffra. Nej, för fan.
Du anser dig vara nere med arbetarklassen, men det enda du egentligen delar med densamma är en stark kärlek till ötsaltet Herbamare.
Nej, vad är det för dumheter? Alltså överhuvudtaget så återigen en allergi mot generaliseringar. Man kan prata, det är intressant att prata om klassproblematiken, hur klassen påverkar en. Men att generalisera att arbetarklassen är si och överklassen är så och medelklassen är så. Det finns generella drag som är oerhört intressant hur man påverkar av sin klass. Men arbetarklassen är liksom lika diverserad som någon.
Örtsaltet då?
Örtsaltet visste jag inte ens gång var förknippad med någon klass, är det det? Jag visste inte ens gång att jag hörde det. Jag hade inte klassmässigt placerat örtsaltet om jag hade hört det. Eller är det en överklassgrej menar du? Eller vadå?
Ja, men, gillar du örtsalt?
Ja, du ställer frågor liksom. Jag tror att örtsalt, jag vet knappt vad det är, men jag gillar lite så här krispigt salt, vad kallas det? Alltså när det inte bara
flingsalt.
Är salt.
Flingsalt.
Ja, lite flingsalt, det tycker jag. Ja, det tycker jag är lite mer finess på än det här liksom. Bara saltkornen.
Du har aldrig ätit en flintastek.
Flint? Jag vet inte vad flintastek är ens.
Nej.
Vad är flintastek för någonting?
En färdig marinerad köttbit, kanske karé eller någonting.
Ja, men det, alltså i Finland har de ofta så att man köper ett färdigmarinerad fläskfilé sådär. Så det har jag ätit och det är ganska praktiskt, ganska gott. Och sen så skär man den och skär bort fettet och gör någonting. Ja, ja.
Du väger dig varje morgon.
Nej, för tusan. Tusan, det gör jag inte. Men det händer att jag väger, för nu är jag inne i en terror som jag hör. För jag stressar upp mig. Woody Allen sa att anxiety is my aerobics. Och det är lite för mig, just nu när jag är så jävla uppstressad. Min nevros är min, liksom, mitt bantningstrick.
Ja.
Eller bantningsförbannelse. Så just nu håller jag på att gå ner i vikt. Byxorna håller inte. Och då kan jag bli chockad över att jag har gått ner så mycket. Jag måste bara äta helt enkelt.
Vilken tunnhårighet?
En gång till.
Vilken tunnhårighet?
Alltså, jag är ju tunnhårig här uppe, så att det tänker jag på. Man får köpa helt enkelt sin ålder.
Ja.
Så att, det roliga med tunnhårighet, det lustiga det där med tunnhårighet är ju att man ser bara sig själv från en sida. Man ser ju sig bara från spegeln. Och vad som hände när jag var så väldigt mycket tv, så såg jag mig från andra vinklar som jag faktiskt inte ser. Och då upptäcker man tunnhårighet. Och det är ju intressant eller hemskt beroende på hur man ser det.
Det känns som att du skulle kunna vara må oerhört dåligt och bli nevrotisk över det.
Ja, nej, men det är faktiskt lustigt att det finns väldigt många... alltså dels vet du överhuvudtaget inte hur folk uppfattar det, men det finns ju, alltså du ser det aldrig bakifrån. Du vet inte vilken gestalt du har, för när du står i en spegel, du kan vända liksom huvudet upp och du kan göra så, men det är liksom intressant lite. Det finns blinda fläckar sådär, som jag upptäcker när jag är med i tv. Och kan bli lite förskräckt förstås.
Men mådde du piss av det eller? När du såg det?
Nej, men jag fick en liten reva i min självbild liksom.
Du är bedrövlig på att köra bil och skulle här och nu fortfarande inte kunna redogöra för högerregens innebörd.
Alltså jag kör nog bil, men däremot så läste jag en undersökning om att alla tror sig vara bra bilförare, lite bättre än andra, vilket då inte hänger ihop. Men det tror jag i alla fall inte. Jag kör bil och nu har jag faktiskt ingen bil. Vi hyr på sommaren och då hyr vi en Volvo. Och så kör jag och tycker att jag kör ganska, du vet, bra. Men då kommer det upp så här, dags för en kaffepaus. Och jag har just börjat köra. Du vet, de här nya Volvo, du vet. För då känner de att jag kanske har vinglat lite med ratten. Och då säger jag, men det är inte alls dags för en kaffepaus. Jag har ju för fan just börjat. Så jag tror inte jag är farlig i trafiken så. Men jag tror inte jag är någon excellent bilförare.
Ingen virtuos.
Nej, ingen bilvirtuos.
Vad har du på högerregeln?
Förlåt?
Högerregeln.
Ja, alltså jag kommer ihåg då att vi skiftade från, det är inte vänstertrafik, det är jag ganska säker på längre.
Ja, men högerregeln handlar inte riktigt om det.
Nej, jag skojar. Uh-huh. Nej, men vad fan menar du? Högerregeln, jag tror att jag, man kör om då till, det beror ju på där, på man håller där på högern och så kör man om på vänster, va? Eller hur va? Eller vad är det högre?
Det lät inte alls bara det där faktiskt.
Alltså det lät inte. Men jag vet det i praktiken. För jag har liksom inte kört över någon. Jag har inte krockat och jag är försiktig. Och jag har inga såna här testosteron i mig. Att nu ska jag blåsa på. Jag är ju snarare liksom en rädd jäkel, du vet. Mm. Jag har inget av det där. Fan, nu är jag racerförare. Så var lugn. Även om jag inte kan högerregeln så bli inte rädd när ni ser mig i bilen.
Du fuktar fingret med väldigt hög frekvens när du bläddrar i en papperstidning.
Nej, det tror jag nog inte jag gör.
Du är säker på det?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det går ganska bra att bläddra. Och nu är ju Dagens Nyheter, det blir mer och mer digitalt faktiskt. Nej, jag tror inte jag fuktar fingret, det gör jag inte.
Du har gjort flera misslyckade försök med nikotintuggummi.
Nej, men jag hade ju en kort misslyckad karriär som rökare, men då får vi gå tillbaka till 80-talet. Mm. Men med tanke på min nevros så gick jag ju upp till 40 cigaretter på ingenting. Så att, och då käkade jag nikotintugg om inte jag blev gul i ansiktet. Och det var ju lyckat på så vis, för då var det i alla fall lättare att bli av med nikotintuggummina i cigaretterna. Men det var ju ganska misslyckat, för jag liksom överkonsumerade dem.
Du säger skatten om en människas bakdel.
Ja, jag vet inte vad jag säger. Man kan väl säga, jag tycker det är intressant med ord, för det beror liksom på lite kontexten och på lite vem man möter. Jag är ju en kameleont så. Man vill säga, man kan säga häcken och man kan säga liksom vad som helst. Man kan, stussen känns ju lite gammaldags så. Men jag kan inte riktigt svara på den frågan. Men jag försöker uttrycka mig korrekt. Men samtidigt är det roligt om jag är väldigt korrekt att jag ibland och bryter mot detta. Folk har sagt att jag svär väldigt mycket till exempel, för jag tycker det liksom är kul. Jag försöker uttrycka mig korrekt och säga fan i helvete, du vet, jag har ont i häcke. Så att jag kan nog uttrycka mig på alla möjliga sätt, hoppas jag.
Ett finger i den egna skatten under samlag.
Nej, men vad fan? Nej, men snälla någon. Nej, nej, nej. Där pass.
Du har någon gång somnat med huvudet rakt ner i skrivbordet, utbristit ha! När du plötsligt slagit upp ögonen, försenad till någonting, tagit din portfölj under armen och sprungit ut ur din bostad?
Ja, men problemet är ju att jag somnar ju knappt när jag behöver somna. Så att jag har ju liksom aldrig somnat utan att vilja somna. Det är ju liksom min akilleshäl i livet, att jag har så svårt att sova. Så att jag har inte somnat överhuvudtaget till en film eller till någonting överhuvudtaget. Jag lägger mig ibland och försöker sova middag, och lyckas jag sova middag så blir jag ju bara överlycklig. För då blir jag ju som på nytt född.
Du har aldrig satt din fot i Mall of Scandinavia. Det är ett sammanhang du skulle beskriva som gastkramande vulgärt.
Nej. Utan problemet är ju då att jag blev fast i Levi's 501. Eftersom jag tillhör den generationen. Och sen plötsligt så slutar ingen gjorde. Man kan inte köpa den någonstans. Men i Mall of Scandinavia så kan jag köpa Levi's 501. Så att där är jag. Och gudpris dem för att de har Levi's 530, för det är de enda jeans. Sen kom någon jävla generation där jeansen liksom skulle hänga långt, du vet, de skulle liksom hänga långt ner sig. Jag tyckte det såg för jävligt ut. Levi's 530 kan man dra upp och de sitter på mig, de har jag haft hela mitt liv. Så att heder åt Mall of Scandinavia.
De finns väl på andra platser också?
Nej, men ja, det var det faktiskt. De slutade sälja dem så inåt helsike. De ställena där jag brukar köpa dem så här, vi har dem inte längre.
Du tycker dig ofta se Stig Larssons änka Eva Gabrielsson på gatan.
Ja, men det hände väl då. Det är ju ett känsligt ämne eftersom jag tycker så synd om henne. Och jag tyckte det var så sorgligt, så att det kan väl hända. Det är ju alltid så liksom, när man får... Det kunde väl hända. Kanske, jag vet inte. Men där är bara min största sympati liksom. Och kanske, ja, jag vet inte.
Men kunde det hända att du föreställer det? Du
ja, men
att
det kunde det väl vara. Det kunde det väl vara.
Det händer att du, utan någon som helst förankring i verkligheten, refererar till dig själv som en vagabond.
Nej. Alltså jag måste ju resa nu i kraft av mitt jobb. men helst vill jag bara röra mig i mitt eget kvarter som gamla Kierkegaard-författaren som sägs ha levt. Så att, jag är snarare, jag brukar säga att jag är Bilbo i Fylke. Jag vill bara vara i mitt lilla, men ibland så tvingas jag ut. Nej, nej, ingen vagabond på något sätt.
Du har efter flera års orala studier landat i en favoritfiskrom, nämligen störrom.
Alltså, så, jag är ingen liksom gourmand eller gourmet eller vad fan det kallas. Jag är inte så jävla noga. Jag blir faktiskt skittrött på när folk ska förklara hur fantastiskt det är. Det ska vara liksom en bra måltid och ett hyggligt vin och sen ska vi ha ett bra samtal. Jag blir trött på det här, du vet, det här är den och den rommen och jag vet inte. Där kan jag nästan säga att det finns en vulgaritet där man bara bryr sig för mycket. Det ska vara en bra restaurang, men de här överbra restaurangerna tycker jag är bara ansträngande. Du vet, folk kommer fram och ska ha långa jävla förklaringar om, du vet, jag blir bara, besluta, vi är mitt inne i ett samtal. Ja. Låt mig få äta. Ja.
Du pillertrillar lite grann och konsumerar helst genom att mellan viktiga möten föra hela burken till munnen och ruska till så att en odefinierad mängd transporteras rakt ner i magen.
Ja, det låter ju fullständigt förfärligt. Då hade jag väl inte suttit här ens, va? Om jag gjorde det. Men det är klart att jag har pillertrillat då eftersom jag har så svårt med min sömn. Men att dreja mig i en burk, det låter lite suicidabelt.
Inte en hel burk.
Men jag, nej, men jag fattar hur du menar. Att man liksom inte vet. Nej, inte riktigt. Men om vi återgår till min goda terapeut så sa han så här, vilket smickrade mig. Och han sa att jag är en beroende personlighet men ingen missbrukare. Det vill säga att jag har lätt för att få bero, men jag har någon slags stopp. Antingen är det min fåfänga eller min disciplin. Någonting får mig att inte dra i mig burkar och skölja ner dem i Jack Daniels. Jag har ett stopp.
En hel del i Zlatan-boken är gripet ur luften. Folk förstår inte vad konstnärlig frihet innebär.
Ja. Det där kan jag nu prata om. Det där är jag så jävla förbannad på så att jag kan explodera. När det här hände så var jag lite i defensiv position. Vad fan tror folk? Tror man att man lägger en bandspelare framför någon och så bara dikterar han in en bok? Vad jag försökte säga är att det gäller att hitta essensen. När det gäller Zlatan så gick vi gång på gång tillbaka till hans barndom. Och det gäller alltid, förutom då i radiopodden så, där vi pratar, att hitta essensen. Och så jobbar man helt enkelt. Jag jobbade med ett litterärt berättargrepp. Jag kom honom närmare och det tyckte Zlatan också, så godkände varenda förbannade ord. Så den där debatten är nog det dummaste jag har varit med om i hela mitt liv. Det är först nu jag liksom känner hur jävla arg jag var. Folk var så korkade. Vad fan tror de? Ja.
Har du hört någonting med Zlatan senaste tiden?
Nej, men vi har lite kontakt, så där, inte mycket. Vi är ju liksom så olika, men vi har lite kontakt så där.
Hur ser den ut?
Nej, men det är lite ombud och vi möjligtvis har vi lite på, men det är inte särskilt mycket. Men nej, vi har ju kontakt. Det blev ju som resa. Den här boken blev ju, för mig förändrade den hela mitt liv, men jag tror också den betyder mycket, den förändrade bilden av Zlatan.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Viom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du har en dyr rosa skjorta
vita, men hävdar själv att den är, citat, laxfärgad, slutcitat.
Ja, det där har jag väl inga problem. Laxfärgad tycker jag, jag gillar inte ordet riktigt sådär. Men det där skedde ju en tid när jag tyckte att ha rosa skjorta, det var ju någon otrolig vulgaritet som stod för någon slags bilhandlarakt. Men plötsligt så blev, vad har jag för skjorta på idag? Är den inte lite...
Ja, kika på oss.
Ja, lite så va. Ja. Så, att, så plötsligt så blev det okej med liksom färger, så att det har nog förändrats. Men lax, vad sa du, laxrosa?
Laxfärgad.
Laxfärgad, det är inget ord som jag skulle använda tror jag. Jag har inte använt det i någon bok i alla fall, och knappt i verkliga livet tror jag inte.
När någon börjar prata om författaren Fredrik Backmans osannolika framgångar på New York Times bestseller list måste du alltid bryta in och förklara exakt hur den där listan funkar, och att det alltså inte alls rör sig om de mest sålda böckerna i USA alla kategorier.
Alltså, till börja med, vad som hände med när jag själv nu har legat på New York Times bestseller list faktiskt på första plats, då blir det väldigt mycket lättare att bara hylla Fredrik Backman. Om vi går tillbaks några år så hade jag varit njugg kanske. Lite, du vet, det hade gjort ont att han har såna jävla framgångar. Det går så jävla bra för Fredrik Backman. Men nu tycker jag bara att det är skitkul. Uh-huh. Och det är faktiskt vad liksom den här framgången har gett mig. Så här, bra jobbat Fredrik! Good for you! Och det är lite nytt. För det minns jag så väl, du vet, när någon sa, fan jag har ju sålt för 40 länder. Och jag hade knappt sålt till Norge. Det är inte lika lätt. Ja, bra. Så här, men man kände sig lite stick. Men nu känner jag, bra Backman. Yes!
Ja. Du älskar en bitsk grappa.
Nej, det gör jag inte. Jag dricker inte. Grappa är väl lite starksprisaktig, eller hur va? Ingen starksprit förhuvudtaget. För det är ju sätt att hålla ner missbruket. Vin helt enkelt och öl.
Du känner ingen som tjänar under 1 miljon om året.
Ja, men det är klart jag gör. Eller vad menar du? Liksom, jag lever heller inte särskilt sådär segregerat. Jag bor inte i Djursholm och vi träffar alla. Jag vet inte. Så att det är klart jag gör.
Du är helt övertygad om att du har varit i Rinkeby. Men det har du inte.
Jag har väl nog varit i Rinkeby, det tror jag. På torget där tror jag var med min mamma som skulle ville visa det. Det tror jag faktiskt att jag var. Men jag blir osäker faktiskt nu. Mm. Jag blir faktiskt osäker. Det är otroligt skämmigt att säga det, för klart man ska ha varit där.
Du anser att jag tycker om dina bröst i morgonljuset textraden i låten Tycker om när du tar på mig är Per Gessles största stund. Jag tycker om när du tar på mig.
Det där låter inte bra. Beheder åt Per Gessle. Det där, nej. Alltså, vad var det Lars Forssell skrev? Dina bröst är som svaler som häckar. Aha, kommer du ihåg? Nej, det känns ingen bra. Jag passar dessutom på den frågan. Nej. Mm. Bröst i sommarljud. Det är lite pekoralvarning känns det som faktiskt. Mm. Eller vad var det han sa? Ja.
Morgonljuset. Du har 4 gudbarn, men just nu kan du inte minnas namnet på något av dem.
Nej, jag har inga gudbarn, men jag har 3 underbara barn och de tar all min tid. Eller inte, de tar väldigt mycket av min tid och min kärlek.
Du sover i sidenpyjamas?
Nej. Jag bara lägger mig ner helt enkelt i kalsonger och somnar på mage. Jag somnar inte, men jag försöker somna.
Ja. Det var väldigt länge sedan du tog dig tid att stanna upp och fundera på hur du mår egentligen.
Nej, men jag håller ju på hela tiden med det och funderar. Så att det är ju snarare så att jag ska försöka så gott jag kan glömma mig själv. Det är ju därför liksom konst och läsning och allting. För jag håller på så mycket. Mm. Och just nu... Nej, det tycker jag att jag håller på med för mycket hela tiden. Och nu pågår det så mycket i mitt liv så att nu vill jag fly bara. Glöm mig själv, jag är trött på mig själv. Man är trött, man är fast i sitt tankande, reflekterande. Hur mår jag, hur uppfattas jag? Bort. Mm. Jag vill fly.
Inget är så upphetsande som när en kvinna onanerar framför dig.
Ja, men pass alltså. Jag tycker att frågan är intressanta på den meningen att om man nu är en offentlig persona lite grann så får man liksom akta sig för intimisering. Och där, liksom, där ska man liksom stanna. Ja. Där får folk liksom, då alla har sina olika förbättringar och där ska vi inte in och kladda helt enkelt. Sen kan man liksom, det kan göras, vad heter nu, Kinsey-rapporten är ju intressant, där man tittar generellt liksom. Man kan se tendenser, att det finns olika, vissa grupper har vissa sexuella förblässer och sånt där kan man titta generellt, men det där inte med se bort med, låt oss få höra kvar vissa privata zoner helt enkelt, vissa saker tal där ska vi vara privata. Och idag har vi ju en värld där vi intimiseras, vi visar upp oss, vi pratar, alltså vi ska inte prata om sånt, för det, nej, bort.
Det är valfrihet att svara på frågorna.
Ja, men det, det är intressant, för att det är faktiskt, för att jag sitter nu i så mycket intervjuer och jag har öppnat för väldigt mycket själv och talat om mina depressioner. Och då är det för mig viktigt, var är gränsen? Var talar man om? Och då tycker jag hela tiden där, det ska vara liksom allmängiltigt då. Mm. Sexualitet är ett fantastiskt ämne som pågår hela tiden, men då ska vi ha någonting intressant. Det finns ingen anledning att bara att man ska tvinga någon att liksom öppna sig av sina hemliga lidelser. Det är privat om man inte vill dela den med någon. Så det är pass.
Du gick igenom en avancerad process för att få loss en skottsäker väst som du insisterade på att bära under hela ditt besök i Rosengård.
Nej, fasen. Heller. Nej, fasen. Nej, nej. Där gick jag. Men det är klart att skottsäker väst har jag aldrig haft på mig överhuvudtaget. Men det är klart att om man är uppduffad på ett visst sätt så kan man plötsligt när man kommer in i en ny miljö känna sig osäker. Och det är ju intressant på många sätt. Sådär. Och det där tycker jag är liksom, man möter människor som är annorlunda. Och där gäller, jag tycker att det är intressant att man hela tiden bearbetar sig själv. Liksom slår ihjäl sina fördomar och så. Mm. Nej, nej, inga skottsäkra väst. Ja, det kommer väl någon gång när jag behöver en skottsäker väst. Det får vi se. Men jag har inte provat den.
Helt säker kände du inte dig i Rosengård?
Nej, det fanns väl tankar. Liksom. Nu var jag bara där och besökte då för att få en... Zlatan och jag träffades ju förstås. Han bodde ju i Milano då. Och jag träffade hans pappa som heller inte bodde där. Men jag var ju där för att få en känsla. Och jag tyckte nog att jag kände mig säker. Jag tyckte mig möta en vänlig atmosfär. Dessutom räcker det med att nämna Zlatan så lyser alla upp.
Du drabbas ibland av muntorrhet.
Ja, det gör man väl hela tiden. Nu ska jag dricka vatten sen, jag sitter och svarar på frågor här. Så det är klart jag gör hela tiden. Mm.
Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor scarf.
Nej, det känner jag inte till.
Du väljer dina manchettknappar med oerhörd omsorg.
Alltså det där ska jag kan berätta väldigt mycket roligt om, för att det skulle man ju ha manschettknappar, men jag har så jävla svårt att få på dem. Så att jag klarar inte. Och en gång, du frågade om jag blev full en gång, men en gång så var jag nere hos min danska förläggare som söp mig skitfull. Och så gick jag upp och skulle ta av mig manschettknapparna och jag fick inte av dem. Jag blev helt jävla galen och tänkte, ska jag slita sönder min skjorta? Och då går jag ner till receptionen i hotellet och så säger jag, ta av mina manschettknappar. Men det är någonting, jag liksom, du vet, och så ska de in och ska in i det hålet där. Så jag säger till min skräddare, inga jävla manschettknappskjortar helt enkelt. Jag klarar det inte.
Hur slutade det? Gick du ner till receptionen?
Ja, men jag gick verkligen ner. Så det var det mest patetiska jag gjort. Jag liksom sträckte fram mina händer där, ta av mina manschetter. För jag stod där, du vet, jag blev galen. Jag var lite full och jag har svårt för det ändå. Så tänkte, ska jag verkligen offra den här skjortan och slita sönder den?
Du använder svindyr parfym som du smaktduttar på dina kinder med handflatorna.
Nej, jag har ingen parfym. Jag har aldrig haft parfym i hela mitt liv.
Om det är så mycket som bara antydan till växlande molnighet, tar du alltid med dig ditt paraply ut. Paraplyet i fråga har ett svängt handtag.
Nej, alltså jag är dålig. Jag har en massa paraplyer. Jag borde köpa paraplyer. Det är massa konstiga paraplyer som jag har fått och som går sönder och som liksom plötsligt blåser upp och sådär. Nej, jag är ingen paraplyperson. Det borde man ju ha förstås, ett sån här sofistikerat paraply som en engelsk gentleman, men det har jag inte.
I samma ögonblick som servitören eller servitrisen överlämnar restaurangmenyn, ryggmärgsreflex beställer du en dry martini, eller som du skulle säga, en draja?
Nej, fast jag dricker inget. Jag dricker bara vin eller öl. Ingen ryggmärgsreflex. Däremot så blir jag trött på menyer, för jag orkar inte beställa. Jag är trött på val. Så att jag brukar ofta säga, snälla, tänk på att jag är totalt förvirrad. Jag orkar inte rekommendera mig någonting. Så säger jag.
Du mumlar för dig själv när du läser recensioner av dina böcker.
Nej, fan, nu gör jag inte det. Men jag kan ibland, jag fick ju nu sist en väldigt fin recension i Dagens Nyheter. Men då tog det tag in, jag förstod, du blir panikslagen. Du vet, om den inte är riktigt skriven. Så att jag kan läsa om den bara för att fatta. Är den bra eller är den inte bra? Mm. Och ibland så du förstår det inte, så jag kan läsa om den. Men just nu så försöker jag faktiskt att inte själv googla mig, att inte kolla mina tweets, för att jag blir galen helt enkelt. Så jag försöker hålla bort det. Jag hoppas att förlaget berättar för mig när det kommer in goda recensioner.
Du bär skor i din bostad.
Ja, det kan väl hända. Det kan väl hända. Det där diskuterade jag med, nu glömde jag namnet, med det är klassperspektiv liksom så. Att överklassen går in med skor. Och det är ju egentligen svenskt det där att man tar av. I många andra kulturer och länder så är det så alltså uppenbart att man går in i skor även om det är leriga. Så det är klart jag gör. Ibland går jag med skor. Jag vet inte, jag är lite frusen. Men nu har vi golvvärme, tofflor. Det är inte så dumt.
Då är vi framme vid slutet, David. Ja. Vad tyckte du om detta?
Jag tyckte det var faktiskt förbluffande roligt. Framförallt så var det roligt för att det inte var de vanliga frågorna som jag är så dödligt trött på. Och så fick det mig att börja reflektera. Vilket är oerhört roligt att reflektera i realtid. Ja. Över så. Och sen så kan jag efteråt nu gå hem och kanske få ångest för någonting jag sagt. Och då kan jag fortsätta att reflektera över det. Ja. För vissa frågor kanske jag inte svarade ärligt på även om jag ville det. För att jag ville ju också framstå som någonting. Och då tycker jag att det är intressant att fundera på varför sa jag så. Vill jag framställa mig på ett speciellt sätt? Jag tycker det är intressant. Jag tyckte det var kul.
Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Ja, det är ju intressant. Alltså, du vet ju inte riktigt vad folk tror om. Jag har faktiskt ingen aning. Vad skulle du säga? Jag vet inte vem jag är faktiskt här ute just nu. Nu exploderar jag just nu, för nu är jag inne i den här lanseringen, så jag syns ju överallt. Så att jag har faktiskt ingen aning om vem jag uppfattas som. Jag bara tror att det är en allmän god princip att man inte dömer folk för fort. För det har jag gjort så många gånger om offentliga personer. Jag har trott att det här är en viss typ jävla. Och så har man träffat dem och förstått att personer är oerhört mycket mer komplicerade än man har trott.
Nu har vi aldrig träffats innan idag ju, men om jag skulle tvinga dig att dra en fördom om mig, vad skulle du säga då?
Ja, så, nej men snälla, jag tror inte att jag har en fördom. Nu kan man ju då säga att du har frågor då som är medvetet lite provokativa, eller hur? De är liksom såna här rader. Så då kan ju fördomen vara, hur skulle det vara om vi satt och fördjupade samtalet så. Hur är det med din intellektualitet? Jag tror att den är bra, för jag ser att det är pigga ögon där. Men det här är ju en speciell typ av frågor, för du studsar inte på mina svar, du drar nästa. Mm. Så därför kan jag snarare bli undrande. Hur är det om vi skulle ha ett annat intervju? Vad har vi för samtal om vi går ut och tar en öl? Mm. Och vi inte håller på och langar de här typen av frågor. Det blir jag nyfiken på. Förstår du?
Jag förstår.
Ja.
Fan vad kul att du kom hit. Tusen
otroligt
tack.
Trevligt var det. Stimulerande.
Kul.
Ja.
Ibland händer det att jag får hit någon som jag önskar kunde vara gäst varje vecka. Och David Lagercrantz är lite en sån person faktiskt. Det känns fint att han välsignade Fördomspodden med sin unika närvaro. David kommer sannolikt inte tillbaka, men bli inte suicidabel för det. För nästa vecka hänger vi en ny färgstark karaktär på galgen och projicerar all världens vanföreställningar på hens nakna lekamen. Tack till Carl Björkegren för att han välsignar Fördomspodden med en vignett. Tack till dig som lyssnar för att du gör det här möjligt. Maila mig på emil.persson@café.se och ha nu en fortsatt strålande dag och kväll. Hej då!
Suicidabelt. Anxiety. Jag vill fly.